Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Det är lite lättare för dem också. De jobbar dygn, de har tid att stå och baka och laga mat tillsammans och hålla på. De hinner ju, det är väl lugn nu här.
Nadde.
Utlys gärna ett blåljuskrigare på dig.
Och vi är ofta där och
smäda inte hjältarna nu.
Jag konstaterar, jag har faktiskt utbildat deltidsdrömmar. Jag vet hur det går till på brandstation. De har inte fullt upp. De har tid att laga mat och träna varje pass, så de hinner fixa sitt fika.
Tänk nu Nadde, om din katt fastnar i ett träd, vem ska komma och plocka ner den åt den nu då? När de har sagt sådär.
Nu ska inte du spä på det här som att de är en jävla kattplockare.
Det var inget hån. Jag bara konstaterar att de har mer tid över för att stå och baka Silvia-kaka och ta med sig ut. Ja, exakt.
Det är ju därför de inte vill bli av med den här dyngsgrejen som de håller på att prata om nu. Ja. Men det har ingen tagit upp till diskussion.
Det, men ni är jättebra. Rädda mig om jag krockar någon gång.
Varför de inte vill det? Ja. Jag känner lite brandmän.
Jag tar avstånd från Nadde här. Nej, jag vill vara tydlig. Jag tar avstånd. Det här är inget som jag står bakom.
Hur var det här då?
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 Ja, hur var det här då?
Åh, oh, det var en härlig låt. Det är ju sommarkänsla nu. Nu är det sommarlov för alla barnen. Och välkomna till podden då. Hur var det här då? Och sommarlov har tydligen Peppe börjat med ganska tidigt, för han har ju börjat med att ha semester. Men tydligen så har han inte så mycket semester, för telefonen ringer stup i kvarten tydligen. Varför gör den det, Peppe?
Ja, men jag har ju valt att ha en tidig semester i år, och den ligger ju tajmad samtidigt som våra aspiranter som nu gör sina sista veckor börjar få sina besked om de kommer bli godkända, underkända eller förlängda. Och då är det ju några som i detta har fått lite tråkigare besked och hör av sig och vill ha hjälp. Så nej, det var inte jättetaktiskt den här sommaren. Men så får det vara, och hjälp ska de givetvis få.
Men vadå, har de fått tråkiga besked att de inte håller måttet, och så ska du ändra på det eller vad?
Nej, men det är ju framförallt de som är förlängda och underkända då. Det är ju inte alltid som de delar bilden och tycker att saker och ting kanske inte har gått rätt till. Och då försöker vi hjälpa dem att kolla på lite bedömningsunderlag. Och för de som blir förlängda så försöker vi då göra så att förlängningen blir så bra som möjligt. Så att de får de förutsättningar som krävs och som arbetsgivaren har en skyldighet att tillse. Vi helt enkelt försöker ge dem de bästa förutsättningarna så att de förhoppningsvis om några månader blir färdiga poliser.
Sitter du där med 800 lunter framför eller?
Nej, men i och med att jag föreläser för dem när de ska gå ut på sin aspirant, så är det ju många som hör av sig. Och sen så hjälper jag dem med lite praktiska saker, och om inte annat så fördelar jag det, eller fördelar. Det är ju de ansvariga ute på loporna som rent fackligt hjälper till. Och då brukar jag bistå med lite namn och nummer och sätta dem i kontakt med rätt person och så vidare.
Det var lite nytt upplägg i år. Vi ska ha två sommarbarn får man ju säga. Men de kommer att förstärka oss i sommar. Två som just nu är aspiranter som blir färdiga polisassistenter. Då blir det våra, eller vi gruppchefer som fick ringa och erbjuda dem anställning. De här nya. Det har jag aldrig gjort förut. Så jag fick ringa och erbjuda dem anställning under förutsättning att de klarar aspiranten och att de anses lämpliga. Och så fick jag ge dem sitt ett löneförslag.
Oj.
Udda. Sånt brukar inte vi göra.
Hur kommer det sig att man lägger ner det på er och inte som tidigare?
Nej, men HR hade väl andra saker de tyckte de skulle göra så att de kunde lägga det lite på yttre operativ personal istället.
Ja, okej, okej. Mm. Ja, allt är lika gött när aspiranten är över och de kommer ut och förstärker. Det behövs ju verkligen. Fick du en god känsla då?
Ja, men det är ju väldigt härligt i största allmänhet att ha med aspiranter och nya poliser att göra. För de är så otroligt entusiastiska och glada och trevliga. Och man ser ju, man känner igen sig själv där, hur man själv var när man var ny. Att man bara kastar sig ut och tar in allting. Och, så, nej, känns spännande. De verkar goda och bra, trevliga.
Att, det rinner av dem.
Det är faktiskt en sån jävla energiboost när det kommer ut nya, drivna, hungriga kollegor. Det är så jäkla gött att se och uppleva. Det är, ja, man blir glad varje gång.
Det är ett ansvar också. Det är lite som barn där. De kommer ju göra lite som vi gör det. Så att man, kan ju, man får ju försöka föregå med någon form av gott exempel där.
Mm. Absolut.
Peppe,
absolut.
Kan du bara förklara lite eller förtydliga det? Du pratar någonting om förlänga. Vad menas med det?
Ja, men aspirantutbildningen är ju 6 månader och efter det så tas då ett beslut om du blir godkänd eller inte. Blir du godkänd så är du ju då färdigutbildad polis. Blir du underkänd så är du underkänd, då kommer du aldrig mer kunna söka in till polisutbildningen eller bli polis. Sen så finns det ju de som inte riktigt har nått upp till liksom gränsen för godkänt. Där myndigheten då fortfarande säger att nej, men det finns det finns potential att de ska bli godkända, men att man vill pröva dem då under några månader till, och då är det en förlängning på mellan 2 till 6 månader.
Okay.
Och då är det ofta på den delen då som man är underkänd på.
Mm.
Och inte sällan så är det ingripande delen, och det brukar ligga kring, ja, men oftast 3-4 månader som man blir förlängd.
Okay.
Det är väl det vanliga, skulle jag säga, 3 kanske. Och då så tas det ett nytt beslut, ja, efter det helt enkelt. Yes.
Bara, alltså jag blev lite förvånad när du sa det, bara ta det sista jättesnabbt här. Om man inte klarar aspirantutbildningen, är man helt körd då för all framtid att bli polis alltså?
Jajamän.
Är det så?
Då är chanserna, ja, då är det rökt helt och hållet tyvärr.
Jävlar, det var tuffa bud.
Ja. Däremot så skulle man ju kunna bli civilt anställd, alltså inte en polisiär anställning utan en civil anställning inom myndigheten. Säg då till exempel att du har varit riktigt duktig som utredare till exempel, men du har inte materialet för att jobba i yttre tjänst.
Mm.
Då skulle man kunna anställas civilt.
Ja, okay.
Och det händer ju då och då, ska sägas.
Mm. Gör det? Aldrig talas om.
Ja, absolut. Jo, ja, men det görs.
Jag tror hon lommade iväg och inte vill bli sedda där igen, så skulle jag känna.
Ja, nej, men och det är väl lite olika hur man ser på det. Alltså, har man haft som mål att bli utredare, nej, men då kanske det inte spelar så stor roll egentligen om du är polis eller civil, utan då ser de fortfarande chansen att kunna göra det de alltid har velat, om man säger. Men jag förstår din känsla, Victor, och jag har nog också känt här att fan, nu sket det sig, men ja. Och det är ju kul såklart att man faktiskt fortfarande har kvar den glöden som krävs för en anställning och orka jobba vidare. För det kan ju vara en del minnen kopplat till det här också. Man kommer in på kanske samma station som det inte gick väg på sådär. Men ja, nej, men några sådana ser vi, ja, i alla fall.
Sista här nu då, Peppe, till dig, sen släpper vi dig. Hur många är det som misslyckas varje gång ungefär? Då måste man ha ungefär statistik på det.
Ja, men det brukar väl vara, senaste omgången så låg det på ungefär 5% av, nu ska vi säga, om det var 785 stycken så gick ut, så var det väl 35 stycken som blev underkända totalt, och jag tror att det var 39 förlängningar på det. Så det är några stycken.
Ja. Spännande.
Det är det.
Mm. Mm. Jag gör så här faktiskt, jag går över till Martin här nu direkt då, för spännande grejer har du också varit med om, tydligen street race, eller vad var det som hände där, Martin?
Ja, vi har ju... Konstigt, det är en sån här grej som irriterar mig väldigt mycket. Det är lite samma grej som fotboll och vissa andra brottsligheter. Man tycker att man kan ta över en yta och bara tycker att man gör helt rätt i att ha det. Bara bestämmer att jag ska göra som jag vill. Och vad händer nu hemma hos Victor? Och jag bara,
min jävla robotdammsugare börjar gå
sig. Är ryssen på väg in eller? Är en rysk robotdammsugare då? Attackerar ju.
Gå tillbaks.
Ja, fortsätt Martin. Med den.
Fortsätt. Nisni.
Ja.
Ja. Okej, i alla fall. Jo, det irriterar mig nämligen. Street race har vi, det finns ju på många platser i Sverige. Och på Hisingen och i övriga delar av Göteborg så har vi det främst på helger. Mm. Och det innebär att det kommer ju en massa motorintresserade ungdomar, får man väl ändå säga, eller ynglingar, hyfsat unga. Runt 20 känns de flesta är. Och som kommer ut i olika typer av bilar och så fullständigt tar de över en gata. De stänger av E6-an genom Göteborg till exempel. Och så sätter upp lampor och kameror och så har de illegala race på vägarna då.
Mm.
Och stoppa trafik, och det finns ju uppmärksammat att man har stoppat räddningstjänst. Och nu var det så i helgen, då var det en stor brand ute på Björke va? Någon av öarna i alla fall, på Hisingen. Där polisen skulle ut och räddningstjänsten. Och då var det sån street race ute i Torslanda. Där de hade stängt av den vägen, enda vägen som leder fram till bort mot färgerna. Och då när polisen kom fram och körde med sirener och blåljus så vägrade de flytta på sig. Poliserna klev ur och sa att de var på väg till ett larm, att vi har bråttom fram. Och då sa de att nej, det säger ni bara för att ni ska sabba för oss. Ni måste låta oss ha lite kul. Och så kom räddningstjänsten och blev också fördröjda där då. Så att man kom inte fram och kunde verka på det här larmet som man var på väg till. Och det är... Ja, när sånt sker överhuvudtaget, när man inte... Jag har inte blivit hejdad på väg till något larm någon gång. Utan det är mer att man kommer dit och blir hejdad. Man kommer inte igenom. Man kan liksom inte få dem att flytta på sig. Det är... otroligt avskyr när man gör så, att man tycker att man bara kan ta över och bestämma så.
Men vad blev det för resultat av det här då?
Jag vet inte vad det blev för typ av anmälningar där. Jag har inte riktigt koll vad det blev till slut. Nu än så länge har det varit ute i media och på polisens Facebook och i GP och lite såna här grejer. Men vad det blev rent rättsligt vet jag inte än. Jag vet inte om man ska eller gå igenom filmmaterial och gå igenom vad det som har skett, om man kunde få fram någon misstänkt. Eller om de inte hann det nu för att de var på väg fram till den här branden.
Blåljussabotage då?
Ja, men det är ju det. Verkligen, det här är ju väldigt tydligt fall. Men om man kunde... Jag tror inte man var så mycket personal på platsen där och var tvungen att försöka styra vidare till det här ärendet då. Så att, jag vet inte hur mycket det blir av det. Utan det blir väl mer att vi får se framåt hur man ska bearbeta och lagföra de här personerna i större utsträckning som beter sig så här och tar över våra allmänna gator.
Mm.
Det hade vi lite problem med, och det kommer ju fortsätta i sommar här säkert. Så att kan uppmana dem som ser någon typen av street race att ringa till oss.
Så vad är det för fel på vanlig cruising liksom? Ja. Som jag har i Dalarna och till viss del söker sig ner till Stockholm. De bränner runt i sina raggabilar och spelar hög musik och kanske är lite högljudda, men mer folkfest liksom.
Ja, det här blir väldigt organiserat. De kör ju... De har liksom ute som funktionärer och det står publik längs med E6-an liksom på de här avskiljarna och mellan filerna. Och det är ju helt livsfarligt. Jag har själv blivit stoppad när jag var på väg hem från jobbet en gång. Att man kommer liksom, de vägrar bara flytta på sig. Man står där och blir fast på vägen hem. Det blir galen.
Ja, jag tror inte de är så intresserade av cruiser.
Det är lite mer fast än the furious.
Nej, det är inte det ska
cruising.
Tala om räddningstjänsten som var där, så var jag på ett annat case nu. Då var det en brand på en lägenhet. Gick ut typ som explosion och det blev ett rejält pådrag, för det var ett höghus. Så kom fram räddningstjänst, och de är så grymma, brandkåren alltså. För det är typ när första brandbilen kommer fram och drar fram första slangen, redan där står det någon annan brandman och bara, hallå gubbar, ska ni ha köp eller? Så har de redan framme sina kaffegubbar och vatten och fika, och har de liksom framme direkt. De är sjukt proffsiga. De har väl lite att lära från polisen.
Är det, ja, det är till allmänheten då eller är det till brandgubbarna?
Ja, det är alla vittnen som vill stå och titta på, så ska de få en macka och en kaffe till koven liksom. Här, stå gärna och titta mer och filma, men ta en macka under tiden.
Gärna närmare. Ja. Nej, vi har en sån som är väldigt bra till våra planerade insatser, så har vi logistikfunktion som är fantastisk, både att han får upp humöret och stämningen bland alla kollegor, men också finns det inga problem, utan han fixar och donar och grejer och håller oss nöjda. Så att vi har det så också, men inte så att det kommer ut.
Det är lite
så
lättare för dem också, de har jobbat dygn, de har tid att stå och baka och laga mat tillsammans och hålla på. De hinner ju, nej men alltså, det är väl lugn nu här.
Nadde.
Utlys gärna, utlys gärna blåljuskrig här i podden.
Och vi är ofta där och jag smädar
inte hjältarna nu.
Det jag konstaterar, jag har faktiskt utbildat deltidsbrandmän. Jag vet hur det går till på brandstation. De har inte fullt upp. De har tid att laga mat och träna varje pass, så de hinner fixa sitt fika.
Tänk nu Nadde, om din katt fastnar i ett träd, vem ska komma och plocka ner den åt nu då? När du har sagt sådär.
Nu ska inte du spä på det här som att de är en jävla kattplockare.
Det var inget hån. Jag bara konstaterar att de har mer tid över för att stå och baka Silvia-kaka och ta med sig ut. Ja, exakt.
Det är ju därför exakt. De inte vill bli av med den här dyngsgrejen som de håller på att prata om nu. Ja. Men det har ingen tagit upp till diskussion.
Nej, men ni är jättebra. Rädda mig om jag krockar någon gång.
Varför de inte vill det? Ja. Jag känner lite brandmän.
Jag tar avstånd från Nadde här. Nej, jag vill vara tydlig. Jag tar avstånd. Det här är inget som jag står bakom.
Ja, men ni polisen, ja. Ni vill jobba lite mer med kaffe och kaka ju, säger ni ju.
Nej, vi jobbar med saft och bulle och armband.
Saft och bulle, ja.
Peppe, du har armband semester. Också. Kör du någon varierad kost nu mot hur det brukar vara som facklig? För att liksom lugna. Eller kör du samma? Är det samma typ av räkor och... Som hur mycket, låter du magen vila lite eller hur gör du?
Men kan du ta band nummer två någon jävla gång? Du kör ettan på repeat bara.
Nej, men nu ändrar jag på det.
Band nummer två, ställa, då blir det golf. Det kan inte sätta på det bandet.
Ja. Hörde jag golf? Men
vi ska gå vidare.
Nej, du hörde
nu
inte golf.
Låt Peppe vara. Ja. Vi ska ändå så vara lite sådär, lite sorgligt tycker jag ändå. Nadde, du har varit med om en grej idag tyvärr. Vad var det?
Nej, men jag fick faktiskt ett väldigt tråkigt besked idag från min läkare. Jag har ett dåligt knä. Det var, gick sönder 2009, eller när jag var 19 år, 2012 typ. På en fotbollsträning, och så har jag nu fått jättestora problem med knät. Sista åren och idag fick jag dödsdomen. Knät är slut, trasigt. Det vet inte vad jag ska göra av det. Jag har så ont i det nu, så att jag har haft svårt att jobba, svårt att gå till jobbet. Tyvärr är det också samma ben som 2010 skadades i trafikolyckatjänsten, så jag har redan en höftprotes i det benet. Och nu kanske jag ska få en knäprotes, och det är ju jävligt peppigt på att vara 40 år och ha två proteser i benet. Men vi får se vart det här landar. Men just nu har jag så ont så att ja, det är snudd på att jag behöver sjukskriva mig faktiskt. Det är väldigt tråkigt. Så det var det tråkiga. Jag har gnällt av mig lite grann. Nej, jag har faktiskt väldigt ont. Och mitt knä är väldigt svullet också. Så att får gnälla av mig lite grann. Jag är lite deppig. On the other note så har jag jobbat med mina aspiranter som kom i juni den här veckan. Vilket jag tycker är väldigt kul. Precis som ni sa tidigare. Mycket ny energi, jag älskar att jobba med nya kollegor. Jag älskar att föreläsa på polisutbildningen. De kommer med ny kraft, ny energi, nya inputs, nya lärdomar. Och jag tror att de kan spela en väldigt stor roll för polismyndighetens väg in i framtiden. Så därför tycker jag det är kul att få vara en del av det. Punkt!
De är så härliga, aspiranterna. Jag var borta i våra avrapporteringsrum och bara skulle leta efter någon väska. Och jag klev in i först det ena rummet, sen det andra. Och båda gångerna så var alla liksom nästan bara... stod inte givakt så, men alla var så bara... Vad kan vi hjälpa till med? Vad letar du efter? Ja, hej! Och alla hälsar så trevligt och artigt och med sån energi så man blir alldeles lycklig. Förlåt Micke, jag avbröt lite där kanske.
Nej, det är ingen fara. Ingen fara. Det var väl lite matematiska uträkningar bara på Nadde bara. Det är gött. Han är 40 år. 2012 skadade han knät när han var 19 år.
2002.
Det blir lite matematiker bara. Nej, du sa 12.
Bra, ja. Bra Micke, för jag satt också och sa,
det var 2002 skadade knät. 2010 skadade jag höften. Så, gå vidare. Jag hatar siffror. Jag hatar siffror.
Så, gå vidare. Ja. Siffror är bra att kunna. Viktor,
yes.
du har ju egentligen bara ångest hela tiden, har vi ju märkt.
Ja, ångest är min arvedel.
Ja, och du får ju mer ångest när du ska ta ett beslut också. Vi har bett dig nu i ett par timmar att vad du gjort senaste veckan, men du kommer inte på något tydligen.
Nej, men jag vill passa på att hylla, eller ansluta till hyllningskören av aspiranterna och de nedsablade brandmännen då här två på den, att vi har faktiskt några två aspiranter nu på Södermalm som är gamla brandmän som har skolat om sig, och det är en njutning, det är men de är självgående och självspelande liksom, och kan hälften redan liksom, och när de pratar i radion då får man inte det här rävylet som vi brukar säga när de orutorna och trycker in och så, för att de har för hög monofonen för högt på sin egen radio, utan det är liksom man behöver liksom bara följa med och väldigt framåt och på, så att jag säger att det här är personer som inte bara har stått och bakat en jävla kaka och fått fatt i någon katt upp i någon gren, utan det här, de har jobbat i blixtrande blåljus och rök och eld och allt möjligt.
Ja, det är bra.
Exakt. Låt oss passa inte prata
för
om
på innebandyplan bara, för där har de tränat en hel del. De kommer vara grymma, kommer vara. Och, men du kan nog få tips om tv-serier, för det har de nog kollat på allt.
Ja, det tyckte Nadine Kepp var roligt.
Mm. Ja. Men vi går vidare nu. Nu får vi släppa de stackars brandmännen.
Ja. Okay. Ja. Jag älskar dem.
Dagens lyssnarfråga.
Då ska vi se här vad vi kan koka ner detta till. Ja, vi har en ivrig lyssnare som har lyssnat på oss sedan start och ska snart ut på aspiranten. Kliver in här och säger att vi har väldigt många polisstudenter som lyssnar på oss, och det är oftast de som hör av sig. Har man någon, är man, och de är jättevälkomna naturligtvis, och det är kul att det är så uppskattat. Och mycket av det som de skriver är att de tycker om våran dynamik, vilket är väldigt roligt. Så fortsätt skicka in lyssnarfrågor. Det är alltid välkommet. Hur som helst, ett jävla bra jobb med podden helt enkelt. En av våra främsta styrkor är att det finns utrymme att hålla med varandra, och det kan diskuteras på ett konstruktivt sätt. En fråga som han har är hur vi betraktar den typen av tystnadskultur där man håller med kollegor om ryggen som gör någonting i gråzonen eller till och med över gränsen till brottsligt. Hur vanligt förekommande är det, och hur stort är problemet? Jag tolkar det som att hur stort är problemet att kollegor begår brott eller passerar gränsen, och hur ofta håller vi dem bakom ryggen? Några exempel kan till exempel vara den där kollegan som tveklöst gick över gränsen i sin våldsutövning, men vi håller tyst om det för att man kanske bygger upp en ganska skakig grund för en kroppsvisitation, eller i efterhand förstår att man har gjort fel. Hur ofta råkar vi ut för detta?
Mm. Nej, det finns inte alls, så vi ingen gör något fel slut. Nej, jag skojar. Såklart finns jag tycker inte det är så ofta, men det är klart det händer, och nu tar vi in väldigt mycket, det kommer in väldigt mycket poliser, och det är klart att det kan komma in folk som, ja, vad ska man säga, inte olämpliga, men ja, det kan bli fler såna här incidenter, tänker jag. Mm. Och vi har ju faktiskt, jag satt ju med någonting som heter etikgruppen förut för Polisförbundets räkning, där vi bland annat pratar om det här att det ska finnas någon slags Lex Maria-system eller något, eller att man ska kunna ett påföljdssystem där man kanske inte, ja, när det inte är riktigt allvar, men där folk ska våga lyfta frågor utan att det ska bli enorma konsekvenser för alla inblandade. Att det ska finnas en slags och ett annat disciplinärt påföljdssystem också, har man ju pratat om. Men jag tror inte det har blivit någon verkstad av det där.
Ska vi lära oss rätt någonting av sjukvården, så är det ju just det där. Det där ser de ju som ett lärande, och i vårat fall så blir det att vi mer eller mindre uppfattas som att vi sätter dit varandra när vi egentligen vill uppmärksamma något fel. Och det gör ju systemet som vi har, tyvärr tycker jag, främjar den typen av att man inte orkar eller att man inte gör det som man faktiskt borde göra om man hade haft ett alternativt system. Jag var en stark förespråkare för det när Polisförbundet drev den linjen, och jag undrar också vad som har hänt med det. Kanske kan våran kära Peter säga detta.
Ja, men det har tyvärr inte hänt så mycket, som jag kan ju bara instämma. Jag hade också gärna sett det här, om vi nu ska bli en lärarorganisation och faktiskt liksom lyfta upp saker och ting som händer, så hade det spelat en stor roll. Jag vet faktiskt inte, jag får passa på frågan, men det har inte gått hela vägen. Men den är ju absolut inte död från Polisförbunds sida, mig veterligen. Så vi får se vad framtiden har att utvisa.
Är det just den här anmälning, så att vi har anmälningsplikt för brott, så här, det blir svårt att ha ett separat system där, när vi måste anmäla, är det ett brott vi har uppfattat, och då ska du in och liksom hantera som alla andra brott. Det är inte det som gör att det blir lite svårt att ha en sidospår där?
Nej, men det är väl egentligen lite också de här gråzonsgrejerna där man inte riktigt har ett brott, men det kanske inte är helt lämpligt fullt ut heller.
Mm. Man vet inte om det är brottsligt eller inte. Det här har någon gjort någonting som behöver tas upp, och medan sjukvården, de gör ju liksom reanmälningar för fasen på sig själva liksom. Mm. Och för att just bli bättre och trygga patientens säkerhet. Mm. Jag förstår dilemmat som kan uppstå i det du säger, Martin, men jag tror absolut att det finns vägar runt det om vi vill bli bättre.
Nej, men jag tror, jag har inte upplevt liksom, regelmässiga eller riktiga brott. Kan jag inte liksom minnas att jag har upplevt att någon verkligen har gjort så här, som man verkligen kände att det där var en misshandel eller det där var något brott. Däremot så har jag ju upplevt att man gör liksom osmidiga ingripande och kanske tar i vid en situation där jag tycker att man kunde lösa på ett annat sätt, att man använder våld. Men det är ju mycket är ju en annan polis uppfattning hur man ska lösa det eller vad de, hur de reagerar. Men inte att det är ett rent brott, bara att det är lite dåligt, osmidigt polisarbete. Men det är ju den gråzonen som vi pratar om där som är det intressanta där. Många andra kanske upplever direkt att det där var ett brott, men det är ju ofta så blir det ju inte det. Det är ju det som, därför det är så svårt att fälla poliser också, för det är ju mycket utifrån vad man har för uppfattning hur man ser situationen.
Nej, men det blir ju också lite så här att jag tänkte på när polismyndigheten...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det är någon annan, när man tänker att det här är ju brottsligt, då, och så blir det anmälan, då är ju rutinen, och den ordningen ska väl vara att då blir det pangbom, då blir det liksom enheten för polismål och centrala utredningar, och då lyfts ju allting bort till en helt fristående, och sen rullar det på, och sen i slutändan så... När den utredningen är klar, då sitter väl den här nämnden i PAN där och uttalar sig om någon ska få behålla jobbet eller vad det ska bli för påföljd. Liksom. Och det är väl det som är...
PSD.
Ja, men det blir ju liksom lite... Allt hamnar ju där så fort det är brottsligt. Och det kanske ska vara, men som du säger, de här olämpliga beteendena som inte är bra, eller man ska säga, men som inte riktigt når upp i det brottsliga.
Nej, precis. Och så dröjer det ett halvår eller ett år, och så blir det inget av något lärande av det, utan det bara blir något till slut frikänd, och så har man inte lärt sig någonting där.
Sen kan jag lite så här, det kan ju anmälningar, jag har blivit anmäld många gånger, framförallt via det här när det inte varit brottsligt, utan man har haft synpunkter på mig i sociala medier och twittrandet, och då det får man ju inte reda på förrän plötsligt man får ta del av att ja, den här anmälan gjordes mot dig, och nu det här är resultatet, så nu delges du på slutet, så du vet om att det har varit, men under resans gång har man ju inte ens vetat om det här liksom. Och sen så får man, det blir inget lärande av det, annat aha, någon tyckte jag var olämplig och, eller vad det nu kan ha varit, och man har kommit fram till att det inte blev någonting av det här. Här får du svart på vitt, hej.
Men lite, vi har varit inne på det lite här, just att det kommer många nya kollegor och tjänsteåren på ingripandeenheterna framförallt är ju ganska låg. Det finns ju en farhåga att det skapas liksom en machokultur, och det kan vi nog alla skriva under på, att vi är ju inte samma poliser idag som vi var när vi kom ut nya. Och här är det jävligt viktigt att vi som har jobbat ett tag, när vi ser den här dåliga kulturen som föds ibland, ska sägas, att vi liksom markerar hårt att fan, vi ska se oss själva i spegeln när vi går och lägger oss. Vi ska fan inte hålla på och dumma oss som de kriminella håller på. Vi ska fan vara bättre än så. För det finns de exemplen där man hör liksom, ja, men aspiranter kommer ut och så är det ett starkt turlag med unga kollegor, och allt som oftast unga killar i ung eller med få tjänstår, som har skapat liksom osund kultur. Och så är de starka i det turlaget och så blir det liksom... Nej, det blir riktigt dåligt. Och där är det ju viktigt att vi som har jobbat ett tag markerar mot det. För det, så där, alltså, vi ska vara fan så mycket bättre än så.
Och det finns ju väldigt... Det får man ju komma ihåg. Det finns ju rätt många exempel. Det har väl varit uppe i Uppdrag granskning och sådana här saker. När de som har slagit larm, eller man ska säga. Då har istället de ansetts vara problemet. Och blivit flyttade på eller känts utfrysta och sånt där. Och det blir ju en det är ju osund kultur. Då har man ju inte det här att man kan... det är ju inget lärande, utan då är det ju snarare titta på idioten som tjallar liksom. Förstör stämning och kommer med massa märkliga påståenden. Den kan vi inte ha kvar.
Framförallt så är det jävligt själviskt. Man sätter ju yngre kollegor i rätt osköna situationer. Och sen vill jag betona att det här är inte speciellt vanligt. Men det, med tanke på att jag ändå har bra kontakt med våra aspiranter runt om i landet, så kommer det då och då sådana här historier. Och det är lika tråkigt varenda gång. Nej, det fan, om man dummar sig och gör något dumt, ja visst, då får du fan stå för det. Men sätt inte andra i klistret som ska stå där och liksom behöva genomlida någonting som man inte kan stå för. Som sagt, det är inte vanligt, men det är förbannat trist. Ja.
Till sin handledare ofta?
Nej, men i första hand, ja, till handledaren absolut. Ja, nej, men då, är det man upplever och inte känner förtroende, ja, men då är det ett steg upp, och då beroende på hur det ser ut. Så. Men det är också någonting som ibland kan bli lite fel, med tanke på att vi får bruka våld och ska i vissa sammanhang också bruka våld. Den gemene aspiranten har ju ofta inte vare sig slagits tidigare eller liksom varit med om tuffa och hårda situationer, och hur man än vrider och vänder på det, våld ser aldrig bra ut. Och då kan de ibland hamna i situationer så de upplever var liksom way för mycket. Men sen när man liksom benar ut och vad var det som hände och vad var det som gjorde, så visar det sig att det var fullt legitimt. Det var liksom inga konstigheter. Men jag förstår att många aspiranter hamnar i en känsla att fan, här var det övervåld.
Jag tycker vi behöver fasta aspiranterna just här. Frågan är ju riktad egentligen till oss, och det som jag tycker man har lärt sig genom åren, det är ju att jag var ju inte alls lika tuff eller självsäker eller trygg att jag kunde ställa mig upp och betona någonting som jag tyckte var fel. Man såg ju felaktiga beteenden hela tiden under sina första år. Även om inte allting var brottsligt, så var det ändå ett beteende man inte skrev under på. Idag skulle det aldrig hända att jag inte skulle göra eller liksom stå upp för det som jag tycker är rätt och det som polismyndigheten och det som lagen säger också. Så att det är en mognadsfråga, och det menar jag. Det är en mognadsfråga, dels i turlaget men i personen, men också främst för polismyndigheten, vilken typ av kultur vi vill odla och vilka kulturbärare vi har. Jag menar, vissa turlag har ju kulturbärare som har liksom varit i turlagen i 20 års tid. De är inte jättemånga, men de är sådana som du, oftast är de bland de bästa vi har, för att de är med och formar den nya. Men så att jag tror att det är en trygghetsfråga också i den nya polisen, eller den nya polisens trygghet liksom, och hur mycket plats och så där den vågar ta. Jag menar, jag har ju aspiranter som jag vill påstå rätt ofta lyfter saker och ting med mig som de tycker, precis det som Martin sa, jag hade inte löst det på det här sättet, jag hade löst det på ett annat sätt, och så resonerar man sig fram till det, och två poliser löser sällan samma situation på samma sätt. Det är resonemanget som är, där i består det lärandet, men i de samtalen så kan det ju faktiskt framgå saker och ting som man kan uppleva, men det här kanske kan vara brottsligt liksom, och då har man ju skyldighet att faktiskt agera på det. Det är också svårt att bara skita i, tyvärr ska man säga, för att det är oftast måste man göra det man måste göra liksom.
Och det är ju absolut inte svårt. Idag hade jag inte haft några problem, men jag tror inte att jag som ny, fan, jag var 26 år, visst, jag var hyfsat gammal när jag kom ut, men jag vet inte fan om jag hade ställt mig upp och sagt till någon kollega som har jobbat i 10-15 år att det där var helt galet, det där var fel. Idag, inga konstigheter överhuvudtaget, utan tvärtom, jag ser det som mitt ansvar, men inte förr. Och det är väl liksom inte... Det är väl inte konstigt att det är svårt att man är ny på jobbet, och det är väl egentligen vilket jobb du än har. Ser du felaktigt, ja men det är inte så jävla lätt att ställa sig upp.
Men hur funkar det när ni har gjort ett ingripande? Briefar ni varandra efteråt och går igenom det, eller hur funkar det?
Ja, men det försöker vi alltid göra i den mån det behövs och går. Ja, men både det som funkar bra med min, men kanske framförallt det som fungerade mindre bra, så att vi blir bättre till nästa gång. Och ibland så är det bara en stor jäkla klapp på ryggen att fan vad bra jobbat, det där gjorde du riktigt bra. Och det är ju fantastiskt gött när man får göra det till, och visa den uppskattningen till kollegor, för det görs ju extremt många fina ingripanden. Och det ska de få höra samtliga där ute.
Ja, men det finns ju någon sån gammal hävd som de äldre poliserna hade när jag började. Det var liksom så, har du inte blivit anmäld så har du inte riktigt jobbat. Om man liksom inte varit tillräckligt tuff och man har inte varit tillräckligt på gränsen. Sådär. Men jag upplever inte att det är så. Jag tänkte, du sa ju att du har blivit anmäld mer för twittrarna här, Victor. Men jag tänkte många... Jag har nog, mig veteligen har inte blivit anmäld. Inte för brott i alla fall. Jag vet att jag har blivit anmäld för... Jag satt på något ledningsmöte, tror jag det var, eller någon utbildning jag satt på, så ringde telefonen, så var det att man såg att det var telefonnummer, eller man såg själva telefonnumret, men jag såg inte vem det var då, så det inte var någon kontakt, så jag bara, som jag gör när jag jobbar, svarade liksom bara, ja, Martin, och så bara, hej, jag heter, och så var något namn då, jag ringer från JO, och det är en grej man nästan skämtar om, att oj, det här kommer JO, få JO tag på det här, så här blir det så här skämtskärgång ibland. Så jag tänkte först, fan, det är någon som spexar med mig, de ringer inte bara och säger att de ringer från JO och så. Men det var det mycket riktigt en trevlig kvinna från JO som hade fått in en anmälan på mig att jag hade gjort eller något jag inte hade gjort i en utredning. Så jag fick förklara mig, och sen så kom några veckor senare så fick jag JOs beslut att de inte hade någon kritik. Så det är den enda anmälan. Sen kan man ju varit anmäld såklart utan att det blir någonting, som vi var inne på lite innan, att blir det inte någon, inleds inte någon förundersökning eller blir någon mer utredning, så blir det inget mer av det, så att säga. Hur är det med er andra? Är det något ni vågar prata om med anmälningar?
Ja, men det är lite som vi varit inne på. Det är ju svårt att veta allt som oftast när man är anmäld och det inte blir någonting, så får man ju inte reda på det. Mig vet det i alla fall. Sen har jag ju varit några gånger på interna för vittnesförhör och liksom hörs upplysningsvis och sådär, men inte som misstänkt någon gång i alla fall.
Man har ju som tur var inte blivit anmäld lika många gånger som folk säger det i största allmänhet, så att jag ska anmäla dig, säger de mer som liksom mitt i stridens hetta, gärna fotbollssupportrar eller något annat i krogbråk och liknande. De blir upprörda av att man griper deras kompis eller om henne tar någon eller gör någonting. Så ska de göra anmälan, och sen blir det nog så mycket av det när de funderar på att det kanske inte var polisens fel i slutändan då.
Men det märker ju man när man sitter inne i receptionen som vi gör lite då och då. Då kommer det in lite folk som ska anmäla poliser. Och det är ju allt som oftast, ja, man tycker att det har brukats för mycket våld. Ja, men 98% är ju ren skit. Det är ju unga, kränkta människor, allt som oftast. Som inte förstår att med sina skyldigheter så finns det också, eller med sina rättigheter så finns det också skyldigheter. Och de tycker ju och känner sig kränkta, men det leder ju liksom ingen vart. Det är ju noll substans i stort sett alltid. Mm. Men på det temat, jag hade en jävligt rolig grej här för, och nu är det några år sedan, kom in en som skulle anmäla att han hade, ja, det var övervåld helt enkelt. Och så är den här personen ensam ute i receptionen, jag kommer ut och hämtar personen. Och sen så ska de beskriva vem det är. Och då säger han, ja, men personen är ute i reception. Jag bara, nej, det finns ingen polis ute i reception. Jo, personen är ute i reception. Så jag bara, nej, det finns ingen. Men det slutade med i alla fall att vi gick ut till reception. Och då är det jävligt roligt. Då hänger den här kollegan på en poster i reception. Så bara så, där är han. Jag bara, okej. Okay.
Jag var en sån som hängde på poster en gång på polishuset. Det var svinkul.
Ja. Nej, var det du?
Nej, inte Göteborg, men i Borås. Jag har gripit en kille som skulle in i polisen mellan jag stod i receptionen, då hade jag slitit av min hälsena 2007. Satt i receptionen som stins, då hade jag så öppen reception. Det var liksom... ja, var det en kille som kom in på fyllan och skulle anmäla en annan kollega och började dumma sig så in i helvete. Så jag klev ju rakt ut där över receptionen och in kom min, nu är jag avliden, en underbar gammalt inre befäl vi hade. Ut efter mig och vi bara hängde båda två i receptionen ner för att dra ner den här snubben, så var han blev helt galen liksom. Det var annorlunda från en anmälningsupptalning till ett grip. Eller det blev en fylleri till slut.
Jag kanske blev anmäld här i dagarna om jag tänker efter av någon medborgare.
Varför det? Vad har du gjort?
Som säkert... Nej, men... Ja. Nej, men en av våra fokuspersoner som vi har på Södermalm som ofta... Ja, vi har ett gäng som stör ordningen väldigt ofta och beter sig illa mot andra människor. Super och tar knark och lever rövare rent allmänt. Och han hade vi, tog vi om hand om i helgen och då slutade med att han fick hamna på backen och fick på sig handfängsel och hela balletten eftersom han inte kunde för sig. Det måttades några sparkar och sånt där liksom, när han skulle föras in i polisbilen. Och då såg jag han idag när vi var ute på patrullering, då kom han gående nykter och då stannade jag till med polisbilen och hängde mig ut genom rutan då och talade om för honom att jag försökte kommunicera, men då var han lite så här dryg och liksom skulle vara nonchi. Men då förklarade jag för honom tydligt att liksom, blir det som sist så du vet det, då kom, att du beter dig som sist, då kommer du hamna på polisstationen igen, så tag varning liksom. Men då gick det någon kvinna förbi där och upprört stannade till och sen började ropa åt mig: visa respekt! Och jag blev riktigt irriterad, för hon har ju ingen aning om varför jag pratar med den här personen och vad han är för figur och vad han har hållit på med mot andra. Så att henne sa till bara: du ska inte lägga, fortsätt bara gå och försvinn från platsen här liksom. Och då hon kände sig säkert avsnäst och illa bemött och tyckte säkert att jag både var omotiverat, otrevlig, oförskämd mot den här medborgaren. Så det kanske kan bli något.
Man slutar liksom aldrig förvånas över de här som tror att vi beter oss som fan varenda jävla gång vi gör ett ingripande. Jag skulle aldrig få för mig att gå in liksom när någon annan står och jobbar på något annat ställe utan ha sett liksom hälften och sen bara... Jag slutar aldrig förvånas, det är så jävla tragiskt.
Förutsätter förmodligen att här kommer han körande polisbilen, stanna till och bara rya på någon som bara går förbi rent allmänt liksom. Verkar det troligt? Nej.
Det finns ju några sådana polishatarkonton på nätet.
Mm. Ja, men jo, på lite olika.
Ja, absolut. Men och några, jag har ju... Ja, jag ska inte säga för mycket, men jag har vänner som kan luska reda på diverse konton och diverse anonyma konton och lite sånt här. Och två av dem har jag fått ID på vilka de är, de här polishatarkontona, som är rätt så ändå... Rätt så, de har ett visst inflytande. Polisvideos brukar bli rätt virala, klippta ur sitt sammanhang och allt sånt här. Och det är rätt intressant att båda två har ju förekommit med rätt mycket tips hos när jag kollade dem med vår underrättelsegrupp liksom. Så ja, finns en egen agenda bakom det där.
Sen, nu kommer jag på en tillgång när jag blivit anmäld. Om man bortser från alla de här anmälningar från sociala medier genom åren som är liksom, jag höll på att säga, inte på riktigt, men nej, men det var ju samma med en demonstration faktiskt. Då blev jag också uppringd av JO. Då var det någon anti-Kina demonstration av något slag, något folk som var förtryckta, ansåg sig förtryckta, kommer jag ihåg, minns inte vad det var, uigurer kanske det var. Och de har ju en lång historia av konflikt och förtryck med Kina liksom. Och då dök upp en kvinna där med en kinesisk flagga som ställde sig och vevade mitt i vägen för demonstrationståget. Och det var obra. Och då flyttade jag på henne, tog beslut att den där ska inte stå där liksom. Det är fara, blir fara för våld och allmän ordning och allting. Så att hon avlägsnades. Och då fanns det lite synpunkter från JO där och hur långt och hur var det med dokumentationen och allting sådär. Men det fanns ju dokumentation, men den var väl kanske inte tillfylldes då. Men efter mycket om och men så blev det ingenting med det. Sen en lite rolig uppföljning på det. För sen satt jag och vittnade i en rättegång i ett annat ärende. Och då satt Peter Altin där, den gamla försvararen, och Han var i ett annat mål, så han hade inte med mitt men vi kom och språka. Och så att då av någon anledning kom in på det där och så berättade att jag blev anmäld och vi får se. Och då konstaterade han bara så här: ja, hade du haft mig som försvarare, då hade de inte pratat med dig alls.
Peter.
För då menar han att det hade han städat undan direkt. Eftersom det var substanslöst då, menade han.
Är inte det Peter Altin som är ordförande för Sveriges republikanska förening?
Det vet jag. Va? Nej, den här är ju vettig.
Men vänta lite, jag tror att det är han faktiskt. Vänta, jag måste googla här, as we speak. Kolla här. Vi visar upp en bild här i...
Peter Altin. Han är gammal för advokat.
Ja, kolla ja, hemsidan.
Yes, det är han.
Hemsidan är republikanska föreningen. Jag tänkte det måste gjort ont i dig, Victor, att du fick tips ifrån en icke-monark.
Det får jag reda på nu. Ja, det hade inte gått. Jag hade aldrig kunnat anlita han då. Nej. Vad fan, nu sabbar du hela det här.
Jag vet inte om han längre, ska jag säga. Men han är med i republikanska föreningen, tror jag.
Även solen, även Altin har sina fläckar.
Ja.
Men nu går vi vidare till dagens kändisfråga.
Hej, Kjell Wilhelmsen här. Jag hade en fråga. Det var det att om jag åker utomlands och röker marijuana i ett land där det är tillåtet, begår jag då ett brott som svensk medborgare? Det var bara det jag undrade. Och sen vill jag säga att jag tycker att era program är superbt och ni fyller en väldigt viktig funktion för oss alla. Tack så hemskt mycket. Hej.
Nej, men om du som svensk medborgare åker till ett land där det är lagligt att röka cannabis, då begår du inte brott i det landet. Och vi kan heller inte, en svensk domstol har inte möjlighet heller att lagföra dig för det brottet när du kommer hem heller. Om det inte är brottsligt i det landet. Och det är ju inte helt ovanlig grej att man hävdar sånt när man är i Sverige och blir tagen för narkotikabrott, att man hävdar att utomlands. Så då får vi helt enkelt bevisa att de har använt narkotikan i Sverige. För det är det som är det brottsliga. Det är ju inte att ha det i kroppen, utan att det är brottsligt och att bruka det då.
Och det gäller egentligen alla lagar då. Det är landet man reser till helt enkelt. Det är deras lagar som gäller även för oss svenska medborgare.
Absolut,
då.
Så är det.
Men om han kör bil i Sverige eller framför, då är det väl annorlunda, Martin?
Ja, men precis. Då är det ju inte själva brukandet längre, utan det är att man har, om man har droger i blodet, så är man ju, gör man sig skyldig till rattfylleri under påverkan av narkotika. Det som vi poliser brukar säga, drog.
Och då spelar det ingen roll vart han har tagit skiten?
Ja.
Nej, det spelar ingen roll.
Då måste jag bara, jag kommer tänka på en annan grej där. Hur länge sitter sån där maja och skit i kroppen? Hur länge kan man spåra det?
Det är ju lite olika. Man får ju alltid när vi skickar in och begär analysresultat, så får vi ju väldigt tydligt där en massa uträkningar från Rättsmedicinalverket. Och det är lite olika beroende på om det är urinet eller blodet man tar det. Och det beror också på kroppskonstitution, och det beror på hur länge och mycket man rökar och så här. Så det är svårt att säga exakt, men det sitter ju inte i några liksom jättelånga perioder i regel. Så att, nej, det beror på helt enkelt.
Okej. Det var faktiskt en svensk fotbollsspelare som skulle ner och skriva, eller gjorde en läkarundersökning med en av Europas största fotbollsklubbar här i Europa då, naturligtvis. Där enligt ryktet går då, som är nog bekräftat, att de hittade någon typ av maja i kroppen på den här personen då, och då missar han det kontraktet.
Fan, så han tackade nej, hela sin spelare. Karriär för det jävla spliff liksom, eller vad fan det nu var. Herregud.
Uppvuxen då i de där områdena där man oftast röker ganska mycket maja då.
Bra agerat av klubben. Tackar.
Det är lite så här, om man vänder på när folk kommer hit, så vet jag nu att när vi har haft mycket så här, ja, men det kommer, och mer lär det bli, höll jag på att säga, om med det här, alla militära samarbeten, så kommer det mycket, ja, så här krigsskepp, höll jag på att säga, men fartyg från andra länders försvarsmakter och allt möjligt liksom. Och då när det har varit stora skepp, till exempel som amerikanska fregatter, vad nu kan vara, liksom, så kommer de och då har man en liten genomgång och träffar fartyg eller militärledningen eller befälhavarna innan och går igenom liksom så här när de ska ut på permission, att här i Sverige du får inte ens gå med en liten kniv på gatorna, du får inte köpa sex, du får inte röka braj på stan och sånt där. För just för att de kan ju komma från till exempel om det är USA, så länder, stater där man får röka till exempelvis och får köpa sex. Så att det inte ska bli en obehaglig överraskning när de blir uppplockade av sin egen militärpolis dagen efter liksom.
Ja.
Men det är ju rätt speciellt när de kommer i land så här. Vi hade, jag ska inte säga vilket land det skeppet var från.
Nej, skapa inte kriser nu, nationella kriser. Det räcker med att vi har skapat kris mellan brandmännen.
I år kan man säga i alla fall. Då var det verkligen, man gjorde ju upp en kedja i kommunikation och kommunikationsvägar så här, hur man skulle göra när man räknade med att militären skulle hamna i fyllecell, så att man hade liksom helt en riktig sån här välsmort maskineri hur man skulle fixa det fram tillbaka och vem man skulle ringa och allting. Så att det blir ju lite speciellt, man har varit ute på havet ett par månader kan man tänka sig och får fri tillgång till sprit plötsligt.
Ja, jo, det är bara bra. Man behöver inte ens varit ute på skjuts ganska länge för det.
Nej, det är så speciellt.
Men vi tackar ju Kjell då för den härliga frågan, Kjell, och just nu vet jag att han är nere i Nivedig, ska jag sagt. Vet du, i Italien.
Kjell!
Nivedig. Ja, har det gött? Ja.
Han nej, det är klart sånt. Att jag inte gör. Kjell.
Han spelar teater där nere faktiskt.
Jo. En vet man textad. Hur det är de kretsarna? Kulturkretsarna.
Ja, där händer det mycket goda grejer. Ja, det var dagens avsnitt då. Många ämnen pratar vi om och det hade ju hänt väldigt mycket. Men till nästa avsnitt så kommer det hända ändå mer. För då ska vi träffas och spela in avsnittet i samma rum. Och det ska vi göra ute på härliga skärgården här i Göteborg. Styrsö helt enkelt. Och vi ska hem till Viktor. Så fram till dess, nästa onsdag, så häng med så hörs vi då. Ha det gött.
Hej då!
Hej då!
Hej då!
Hej då!
Hej! Let's be careful out here.
Now, who was the head of?
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.